Du lyssnar på Disco och Noah, Expressens podcast av Allsvenskan med mig, Daniel Kristoffersson och Noah Bachner. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Rydströms inoljade ben. It's time to get rebel! Ja, för det var ju ett klassiskt citat får man säga av Simon Tern som var menat som en hyllning efter att Sirius hade vunnit borta mot IFK Norrköping. Han sa så här: med tanke på hur han var som spelare med inoljade ben och en fet röv som i princip bara spelade bollar bakåt, så är det klart att han har gjort ett superbt jobb med Sirius.
Med tanke på det. Att det annars hade han inte varit det, då hade det varit.
Nej. Helt skönt snack av Simon Tern.
Ja, kul.
Som har haft några utspel nu också mot domarna här. Det här var ju jag ganska tidigt på. Jag tror jag twittrade om det för två veckor sedan. Att det är märkligt att inte Jens Gustafsson och de i Norrköping har tappat det på domaren. För de har ju fått så extremt många domslut emot sig. Alltså det är ju så sjukt med straffar och alltihopa. Så att de har ju varit värst drabbade. Jag tror jag var inne på dig förra avsnittet av podden också.
Ja, du pratade om det.
Men sen så gick det, och sen så gick det en match där de vann. Och då passade de på att såga domaren. Och sen så brann det ju för Simon Tern också när några domare som skulle döma Sylvia, tror jag det var, promenerade genom vad heter Östgötaporten när Jens Gustafsson höll i taktikgenomgången. Och det var inte sen med och skylta med på Twitter att han var förbannad på domarna. Liksom. Så att,
nej, men de hade sagt någonting
till honom. Ja, och domarna hade sagt håll käften, typ, eller något sånt. Ja, nej, så att...
Det är som en amerikansk presidentvalsdebatt, ja, precis. Nästan det här nu.
Käften, men som sagt...
Att, man började.
Att Norrköping tappade det på domarna var ju det mest väntade som hänt i årets allsvenska.
Ja, men så förlorade de igen här. Så kanske
ja, precis. Och det var ju smart attack de gjorde det också. De gjorde det inte när de skulle verka som bittra förlorare. Utan de gjorde det när de vann med 3-0 eller något sånt där.
Och samtidigt kan man tänka så här med Norrköping, med tanke på hur det har varit här efter den här inledningen, att de inte kunde unna sig en stund av bara glädje och harmoni när de äntligen vann och saker och ting kändes lite bra igen, utan då passade man på och bara, ja, det här är säkert jättebra, ja, men vet ni vad? Och så kom det en helt annan grej istället. Vi kommer tillbaka till matchen mot Sirius som Sirius vann med 2-1, imponerande nog, och lite vad det betyder. Men vi måste ju börja i att det var då den så kallade deadline day igår, och Allsvenskan berördes kanske lite mer än vanligt nästan, skulle jag säga, med tanke på vilka namn som flyttade på sig, eller framförallt vilket namn som flyttade
på sig. Allsvenskans deadline day var ju för någon vecka sedan här, och då var det liksom när allsvenska klubbar inte kunde värva längre. Nu var det ju de övriga europeiska fönstren, i alla fall de flesta, några är öppet fortfarande, som stängde.
Ja, precis. Det engelska har öppet inhemskt.
Ja, precis. Och sen är det väl Saudi och Ryssland och sådär som fortfarande är öppet. Och det finns väl några andra fönster också, tror jag, som stänger 6 oktober, tror jag. Stänger i natt alltså. Men det största i Sverige var ju den övergången som kom ut i grekiska medier om att det var på gång. Och sen så avslöjade ju vår kollega Anel Abdic att det var helt klart med Mohamed Tankovic till AIK Aten. Och han lämnar ju Hammarby, skriver på ett nytt avtal bara för någon knappt en månad sedan, skrev på 2,5 år, men hade ju inskrivit i där att han kunde lämna gratis nu i det här fönstret, och det gör han ju, lämnar ju Hammarby gratis till.
Och vi fick en del frågor om det där, att han ska ha fått en sign-on trots...
Nej, men det fick han väl inte, tror jag.
Gratis.
Nej, det tror jag inte. Utan
nej, okay, då är det fel.
Jag tror inte han fick någon sign-on, utan det var bara att de förlängde kontraktet. Och sen var det väl säkert så här, nu vet jag inte 100, men jag kan aldrig tänka mig det. Och om han hade spelat vidare så hade han fått en sign-on i januari. Och sen hade han fått en sign-on nästa januari. Det brukar ju vara så med sign-on-bonus att det är sällan man får dem direkt. Hela betalt ut sent, man kan få betalt dem per år liksom.
Men när man har pratat med till exempel Jesper Jansson i år och sådär, och med andra Hammarby om Tankovics kontraktsituation och sådär, så har det varit väldigt ömsesidigt att alla förstår att han vill bort. Och det vore skönt, men det vore skönt för honom och Hammarby om han kunde spela vidare där så länge övergången inte ägde rum. Så det har ju varit väldigt sådär att jag tror att han förlängde ja, det var ju en juridisk grej mer än att det var, han förlängde mentalt liksom, att han var ju på vägen då. Sen så kan jag överraskas lite av att det ändå blev AIK och Aten. Det är inte så att de har saknat tid på sig att göra den här övergången, om det inte är så att de behövt sälja spelare först eller så. Men de har ju varit efter honom hela sommaren nästan, och ändå vänta då tills det är 3 minuter kvar, vilket ju många klubbar har en tendens att göra, innan man faktiskt gör det här. Och kanske också att, med tanke på att han var aktuell för Serie A, att det finns någonting lite tråkigt i att det blir...
Ja, AIK-Aten, det brukar, man brukar ju veta hur det går för spelarna där i Sverige. De brukar vara tillbaka eller inte få någon lön efter ett tag. Det är väl ett fåtal som har lyckats där, men får jag hoppas att Mujo gör det bättre. Han känner väl, är väl tajt med sportchefen där, tror jag. Som man känner sedan tidigare.
Det flyttades mer spelare från Hammarby. Vladimir Rodic gick till Odd i Norge. Kien
på lån, och på tal om dystert. Ja, jag vet vad man ska säga om det. De steg väl inte någon riktig plats för honom nu. De har tagit in Jehase på ytten där. Och ja, han vill väl ha garanterad speltid. Men...
Ja, det är ju flera. De har väl även Amo på väg fram och sådär. Han är ju hårt konkurrensutsatt. Det var han redan förra året, men fick ju dansa ett par veckor på slutet av säsongen där, när han var inne och avgjorde ett derby, lite annat, Rodic. Karol Metz då, som är på väg eller klar för
Saudiarabien. Ja, det var Sportbladet som avslöjade, och jag antar att det, som jag fönstret är öppet ett tag till, och jag antar att den är klar. AIK vill väl sälja, men sen ska det vara påskrivet. Det måste ju vara påskrivet, annars kan det spricka. Det var ju väldigt nära att det sprack till exempel mellan Roma och United angående Chris Smalling. Där tror jag Roma missade att skicka in ett papper, och sen var papperna inne en minut med en minuts marginal. Så att det kan ju spricka så här på deadline day. Samma sak med Oscar Linnér. Där har vi ju den största förloraren på deadline day. Oscar Linnér var i princip klar att åka till Genoa för att skriva på för Sampdoria. Han skulle bli backup där, tror jag, eller i alla fall ha chans att utmana om en första spade. Men Bielefeld avblåste i sista sekunden, vilket Oscar Linnér även bekräftade, för att de inte hittade någon ersättare. De hade ju Bielefeld, tror jag, planer på att ta in en yngre målvakt från det yngre leden, alltså från juniorlaget, men det slopade de. Och då
väcker ju lite frågor för Linnérs situation i Bielefeld, eller?
Ja, men Bielefeld har väl aldrig värvat honom som nummer ett, tror jag.
Nej, det förstår jag också. Eller det vet man ju sen tidigare. De hade ju en ganska skicklig målvakt även när de gick upp ur Zweite Bundesliga som första målet, om jag förstod saker rätt. Men däremot att han värvas in då som med rätt, ändå rätt liksom tydligt att han kommer dit som andra målvakt då, om de, man värvas dit från Sverige. Det har bara gått ett år och redan är de intresserade av att ersätta honom med en junior och skeppa iväg honom. Det är inte så att han var nära att konkurrera till sig första platsen, eller om han då att han drev på det här själv, att han ville någonstans där han fick större möjlighet att spela. Men ja, det låter ju inte jättebra att han är kvar där då, med tanke på, det är ju så där med de här sista timmarna, övergångarna alltid, tycker jag, att de stackars spelarna som får åka tillbaka med svansen mellan benen. Vi har den klassiska Peter Odemwingie situationen. Liksom. Man rullar tillbaka in på parkeringen vid midnatt där och bara låtsas som att ingenting har hänt. Det finns någonting lite awkward med det. Vi hade Robin Olsen gick till Everton också. Och det var väl det största och mest högprofilerade svenska övergången. Förutom att Oskar Hiljemark gick till Ålborg, va?
I Danmark. Lite halvdystert. Men det är väl så i coronatider.
Ja, Hiljemark har ju inte, det känns ju inte som att han, jag hade nästan trott att han kunde vara aktuell för Allsvenskan igen, med tanke på hur han har väntat ganska länge på ny klubb. För Olsens del så, det är ju svårt att se att han ska ta första platsen i mellan stolparna i Everton. Å andra sidan så har Jordan Pickford gjort det till en ganska rejäl vana nu där, att slänga in bollar. Och om man börjar våga i England prata om att Pickford faktiskt är en säkerhetsrisk av stora mått, vilket fortfarande är lite hemligt sådär, för att han var ganska bra i VM 2018, och då, det kan man leva på ganska länge, då kanske Olsen har möjlighet att få chansen där, och så kan det gå.
Men samtidigt så är det när man går till England, det är det som är så bra, för då är det både ligacupen, det är FA-cupen, och så är det ligan där det är väldigt tätt matchande, så att han känns ju som att han kommer få sina matcher. Vissa lag som United körde väl med, de körde alltid med andra mål sen i cupspelet, va? Eller ja, det precis. Var ju Mourinho för sig, han är lite speciell, men det finns ju alltid stora chanser där, och för topplagen att spela.
Det spelas många precis. matcher, ja. Och det går bra för Everton, verkligen. Så att de kanske vill vila till sin bästa elva då till vissa matcher sådär, här och var. Var det allt vi hade om den europeiska deadline day-grejen? Vi kommer tillbaka till lite fler allsvenska övergångshistorier senare. Vi ska först bara nämna att en annan stor händelse den här veckan är såklart Dagens Nyheters publicering om AIK Nabil Bahoui och en faktura som hittades i samband med en knarkrazzia förra året. Vi ska dra den kort lite senare, men vi ska använda den för att prata om ett annat fenomen i svensk fotboll. Men det kommer lite senare i avsnittet, så att ni inte tror att vi bara spelar bort den. I allsvenskan då, som spelades i helgen innan landslagsuppehållet tog vid här, så hade vi ytterligare en omgång av att lag drog ner varandra i det enorma mittenträsket. Det är ju temat för hela året, och det mest signifikanta kanske för toppstriden var väl då att Örebro, som har tagit flera skalper här på slutet nu, slog Elfsborg med 3-2, och med det dödade alla Elfsborgs ambitioner om att utmana Malmö FF, såklart. Det kanske var döda sedan innan också. Det jag tänker på där är då att succélaget Elfsborg har vunnit 8 av 23 matcher i Allsvenskan i år, och Örebro har förlorat 9 av 23 men ligger 6 poäng bakom, alltså 6 poäng från Europaspel, och det säger nog egentligen det mesta om den här säsongen.
Ja, coronafotbollen
skulle man väl kunna
bara kolla på Premier League.
Precis.
Vilka resultat det blev där.
Jo, men det konstiga är att och jag skrev om det här, och jag vet inte om vi har lyckats publicera den texten ännu på Expressen, men det är ju liksom coronafotbollen i Europa, framförallt i England då, men även på andra håll, kan ju kantats av extrema målfester och så här konstiga resultat på ett sätt som, ja, men det är klart att de saknar logik ibland, alltså man får ingen logik i hur saker och ting utvecklar sig på samma sätt som man har svårt att få det i allsvenskan. Men det har ju ändå varit mer energi i fotbollen där på något sätt. Det har liksom allt ifrån att den här Champions League-matchen mellan Barcelona och Bayern München slutar 8-2 till det som har hänt nu här i helgen då Liverpool förlorar med 7-2, Manchester City förlorar med 5-2 hemma mot Leicester, som sen förlorar hemma mot West Ham med 3-0. West Ham slår Wolves med 4-0. Och det är Manchester United torskar hemma mot Tottenham med 6-1, och det finns ett rött kort där. Men det händer saker som liksom, det är så pass många konstiga resultat ute i Europa att man liksom till slut rynkar på ögonbrynen och bara, vad är det jag kollar på här nu? Är det liksom, ska vi bedöma det här på samma sätt som vanligt? Och tvärtom då, att allsvenskan, jo, nej, men det finns ju väldigt lite mönster och trender som håller i sig i allsvenskan också. Alla slår varandra. Och det där är ju bara att kolla på lagens poängsnitt jämförelsevis här med hur det har varit de senaste åren. Att det som man rätt snabbt kan se här är ju att, ja, ta till exempel Häcken då, som ligger tvåa på 38 poäng här nu. Vid samma tidpunkt förra säsongen så hade det räckt till 8:e plats, alltså efter 23 omgångar, och nu ligger de tvåa, och de själva hade tagit 5 poäng fler då än vad de har gjort nu. Hammarby samma sak, det vet ju alla, det är ju 11 poäng, de är 11 poäng sämre i tabellen den här gången. AIK 22 poäng back, Djurgården är väl, jag tror att de är 14 poäng back om de vinner sin hängmatch här nu eller sånt där. Göteborg 20 poäng back. De lagen som brukar driva på liksom toppstrid och utveckling, och de som brukar ha framgångar att förklara, de har inte det, utan det är ju liksom en hel serie av Örebro-lag i mitten nu. Det är som att alla är Örebro. Det tar aldrig fart åt något håll riktigt, och i det där så upplever jag i alla fall att Allsvenskan 2020, ja, den går inte till historien som ett år man liksom man minns med så stor glädje, kanske framförallt inte spelmässigt.
Och är det väl ett lag då som det känns väl som guldstriden är död, och nu handlar det mer om för de andra lagen bakom Malmö och ta sig till Europa. Men Häcken är väl ett lag som kanske kan utmana dem, alltså det sista hoppet, om man får uttrycka så. Vann ju rejält över Falkenberg senast, är väl två, men det är ju en del poäng upp. Men ja, annars så känns ju guldstriden rätt kall.
Ja, men det är väl Häcken som också över den här tiden har visat att de i alla fall kan skrapa ihop poäng i tillräckligt hög takt för att i alla fall vara närheten av Malmö. Men kan jag säga det, att man måste ju ändå säga att det finns ju undantag. Du säger Häcken är ett undantag, och det går inte att dra in Häcken i samma. De har inte haft samma bakåtrörelse som flera av de andra gamla eller liksom förmodade topplagen. Men tillsammans med Sirius och Östersund så är det ju liksom de som ändå, ja, och Örebro kanske också då, som har ett poängsaldo som ändå ser ut att vara i paritet med någon sorts framgång, liten framgång i alla fall. Man tar Malmö FF som exempel på det där också då, så det är klart att deras säsong är klart godkänd. Nu slog de Kalmar med 4-0 här i helgen, och de kommer ju vinna Allsvenskan, men Poängsnittet igen tror jag är detsamma de hade förra året, och inför den omgången så var det på i snitt 2 per match. Det hade räckt till, det hade räckt till femte plats förra året. AIK tog kom 4 på 62 poäng. Så att, det är
men
en,
sen
en
var väl förra
serie.
Året var väl också extremt med tanke på att AIK kom förra året var extremt på sådär, så att på väldigt många poäng som hade, så att man kanske inte ska jämföra med det för mycket, men ändå så är det ju, det är ju så, coronafotbollen är ju märklig. Men Malmö gör det ändå bra, 4-0 mot Kalmar, där vissa trodde att de skulle kunna få det svårt mot Kalmar på ja, naturgräs och på guldfågeln, men de gjorde ju processen rätt kort, och man får ju imponeras av ändå Jon Dahl Tomasson som har fått ordning på defensiven. De har släppt in minst mål i hela allsvenskan och sen öser de på framåt. Så att det är väl något bra i det där också, att kunna få till det direkt som man har fått det.
Verkligen. Sen vet jag inte om man ska göra för stor sak av att de åkte ut mot Granada här i Europa League då. Det är klart att med tanke på hur det har, vad traditionen har börjat bli för Malmö FF i Europaspel, att de tar sig till gruppspel faktiskt varje år Europa League på sistone, så är det klart att det är en missräkning, och säsongen blir ju inte 5 getingar nu. Men det är ju ganska lätt att hitta ursäkt till att man förlorar mot ett La Liga-lag av den kalibern. Så att det är svårt att peka på det som något, så här, något misslyckande för Malmös räkning.
Kändes ändå inte som de var helt borta den matchen heller. Jag tror Isak Kiese Thelin hade man kanske väntat sig lite mer av. Hade han bara kommit upp i normal standard som man gör i allsvenskan, så tror jag de hade haft en bra chans att slå dem.
Ja, det är det här klassiska tycker jag när man möter lag med hög individuell skicklighet, att de behöver inte så jättemånga chanser för att döda matchen liksom. Och det har de fått erfara ett par gånger här nu, men det är väl inte så jättemycket att misströsta för MFFs del egentligen då. Vi hade det succélaget vi nämnde då här, Sirius,
som var liksom ju orsaken till Simon Terns utspel om en fet röv.
Precis.
Och inoljade ben.
Exakt.
Så den såg man inte heller riktigt komma. Man trodde ju för Norrköping skulle fortsätta ösa på några, vilket man har trott om ganska många lagar, framförallt Häcken. Men nej, Sirius är imponerad. Och framförallt imponerad i den här matchen är ju att man vinner mot IFK Norrköping med ett mittbackspar med Hjalmar Ekdal och Tim Björkström. Det är ju helt sjukt om man tänker på. Det känns som väldiga leftovers från
ja, Ekdal är väl ändå ursäkta landslagsman.
Jo, precis, men jag menar, kolla på Hammarby har ju ändå satt han i Frej och utlånad därifrån, men och blev ju ett landslagsman när han kom till Sirius. De har inte så att han var.
Ja, precis, de har ju förädlat honom,
precis,
snarare än
så att han var innan liksom. Hammarby ratar ju honom, men då Hammarby skulle kunna, han skrev ut ett A-lagskontakt med Hammarby och han skulle kunna spela där. Lär väl göra det nästa säsong kan man tänka då.
Ja, visst. Nej, men det som är med Sirius är ju här då att de är ju, vi måste ju ta undan dem från det här då att alla gör medelmåttiga säsonger, för att Sirius gör ju verkligen en helt fantastisk säsong fortfarande. Och det som är imponerande är ju att även när de åker på ett par mindre roliga resultat då kanske, eller det har inte varit så dåligt heller, men det ser ut som att de tappar farten lite. Och för ett lag som har överraskat och kanske överpresterat lite vad de själva trodde om sin säsong, att man då hittar självförtroende och energi till att komma tillbaka igen, det tycker jag alltid är imponerande. Att det är lätt för ett lag att ha bra form första halvan av säsongen och sen falla bort lite grann. Det är desto svårare att då, när man har kommit så här långt in på en säsong, tycker jag, fortsätta ta imponerande segrar. Och det är om något tycker jag blir ett kvitto på att det här är ju verkligen ett gediget jobb alltså, de har gjort här, hela laget och framförallt Rydström och Theodor Olsson som driver det där. Samma nyckelspelare som fortsätter leverera, Sugita är ju i fortsatt bra form, och även Axel Björnström har ju haft gjort en kanonsäsong.
Ja,
på,
verkligen. Det är många spelare som imponerar. Det ska bli intressant nu att se. Tänk om Sirius faktiskt, det är ganska sjukt att jag som har tippat dem på kvalplats får vi stå med dumstruten. Men det ska bli intressant att se om man liksom, de kommer till Europa. Tänk om Sirius skulle komma klara sig. Det är ju fullt möjligt nu med tanke på resultaten och hur var de ligger. Om de här spelarna då som är aktuella, för det är väl jättemånga som är Sugita, Vecchia, Elias Andersson, Björnström, Leiva, aktuella för andra klubbar och säkert klubbar utomlands också. Om de känner att de, jag kan tänka mig att det blir så i en klubb som Sirius att man får en extra sammanhållning, en speciell sammanhållning, att de vill stanna och spela ett Europa League-kval med Sirius. Det hade varit ganska fräckt om det här blev så.
Nej, men det tror jag med. Det tror jag. Och det finns kanske ett par spelare i den här klubben som har varit runt en del också och testat grejer. Och det är lätt sagt i efterhand då att man ska de välja bort pengar. Det tror jag inte så många av dem gör, om det nu erbjuds någonstans. Men med tanke på hur läget är i världen så kanske det inte erbjuds samma pengar som det hade gjort i vanliga fall, och kanske ger Sirius lite bättre förmåga att behålla vissa av de där spelarna än vad det hade gjort i vanliga fall. Och som du säger, att Det finns ju kanske någonting ganska meningsfullt att vara del av en sån här stund också, när saker och ting går så bra. Och det ser ut som att spelet och spelare är kul också. Det ser kul ut att spela fotboll i Sirius, tycker jag.
Kul att spela fotboll, kanske betyder... som är
en ja, men precis. Jag tänkte på en grej där, och det blir en övergång då till Stockholmsderbyt som spelades i helgen. Och det är också att jag kan tänka mig att för Sirius att vara så nära Europaplatsen, att för de där spelarna där och för den klubben, att det är ju ganska exalterande att vara nära topp tre när det drar ihop sig. Och dessutom då vinna nyckelmatcher som den här mot Norrköping, att det måste ge oerhört mer smak. Och med det sagt då kan vi ta oss snabbt vidare till de inslag som sändes i Dplay inför matchen mellan Hammarby och Djurgården. Där jag noterar att Kim Bergstrand först suckar om att det har i alla fall inte varit usla prestationer hela vägen innan de går över till Jesper Karlström, som säger, alltså han hade nästan en uttråkad min. Det var också sådär grådaskigt blåsigt på Kaknäs i bakgrunden, och han sitter och säger att ja, men det är väl liksom, vi är väl nära topp tre liksom. Och det låter som att det är så alldagligt för, och jag kan tänka mig att både Djurgården och Hammarby, att topp tre finns där och lurar någon poäng bort bara hela tiden. Jo visst, det är väl kul, men säsongen har ju tappat sin glans för båda de här lagen på många sätt, och att Sirius kommer nog in med en, det är bara mitt intryck utifrån, kommer in med en annan hunger alltså i den här situationen. Och kanske att det gäller Elfsborg också, att de väntade sig inte att vara där så nära riktigt, och det kan ge dem någonting här mot slutet, medan Hammarby Djurgården är ju liksom, de delar på missnöjet i den här matchen också, och det känns som att det är hela deras säsong summerad i en match egentligen, att det lossnar inte riktigt, och vare sig spelmässigt eller poängmässigt, och när allt är klart så är ingen nöjd egentligen.
Lite så känns det. Men ja, derbyt var väl ingen vidare match, får man säga ändå. Sen är det ju extremt surt för Hammarby att de tappade i slutminuten. Jesper Nyholm fixade poängen till Djurgården, och det var båda lagen kände sig som förlorare. Det var ju det här som de skulle studsa tillbaka och hålla säsongen vid liv på något vis, och kunna ta ett steg mot, ja, deras mål och komma topp tre som det får vara nu liksom. Men nej, det lever ju fortfarande med tanke på att alla slår alla, men ja, det, nej, jag tror att både Hammarby och Djurgården får något svårt att göra den här säsongen till lyckad.
Båda kan blanda sig i topp tre säkert. Det är lite demoraliserande för Hammarby kanske då att släppa in mål i 95 minuten igen, och dessutom tappa Tankovic samma under ett par dygn här. Ett lag som har bättre fart under fötterna nu är AIK då, som vann borta mot Östersund med 2-1, och Per Karlsson gjorde något så sällsynt som mål innan, var det Henok Goitom som gjorde?
Ja, det var det. Andra. Det var ju Keita som stod för en bjudning till...
Just det. Keita som har gjort en fantastisk månad här i Allsvenskan och var nominerad till månadens spelare. Men bjussade bort, och då förlorade Östersund första gången på 8 matcher. Men deras säsong är ju ganska i hamnen då. De kommer ju hänga kvar i Allsvenskan. Sen hänger väl rätt mycket på om föreningen existerar då när nästa säsong börjar. Men som lag har de gjort det bra. AIK fortsätter att ta med sig poäng.
Ja, värvade sig kvar i Allsvenskan, vilket man kunde se efter en match. Ja, de spelar det... med ett helt annat självförtroende, helt annan geist i laget. Och Micke Lustig-effekten fortsätter ju. Har ju inte släppt in ett mål med honom. När han gick avskadad så kom baklängesmålet. Så att AIK, hatten av för Henrik Udelius får man säga, med tanke på värvningarna.
Både skada på Lustig och på Nabil Bahoui.
Ja, jag tror Bahoui var värre. Lustig tror jag skulle kunna vara tillbaka redan och träna med landslaget, som det lät i dagarna här. Men ja, det är oroväckande i så fall. Men det känns som att AIK räcker med en eller två vinster till, så har de nog säkrat det där kontraktet. Ja, det var lite annat att bekymra sig över nu, känns det så.
Precis. Vi återkommer som sagt till det. Mjällby slog Helsingborg med 3-2 i en ganska röjig match där Helsingborg ledde med 2-1, men Mjällby vände och vann, och David Löfqvist gjorde ett riktigt kapitensmål sent i matchen.
Och Mellberg upp på läktaren.
Som han ju gärna gör. Ja, och det var väldigt mycket upprört mot slutet av matchen där överhuvudtaget. Det var Helsingborgsspelare som var sura på varandra och på domaren och på motståndaren, om jag inte missminner mig helt. Jag tror Anders Lindegard var ute och gav hela laget en avhyvling. Men Mjällby fortsätter att göra, jag får väl också säga då, vi kanske ska ta med dem i den där gruppen av lag som faktiskt ändå gör har någon framgång som representerar någonting med sig genom den här säsongen, att det går bra för dem. Och för Helsingborg var det där tungt såklart, i och med att lagen i botten i övrigt, de precis ovanför strecket då vann här. För det var inte bara AIK som vann, utan även IFK Göteborg vann med 1-0 mot Varberg. August Erlingmark med en kanonnick i krysset på en hörna. Den var helt omarkerad, men det var väldigt bra gjort av honom att vinkla upp den så där i krysset, tyckte jag. Det var liksom, det var hög teknisk nivå på utförandet. I övrigt, ingen jätterolig match, och det är speciellt att se Blåvitt just nu, måste jag säga, att jag tycker de hankar sig väl kvar, men att man då så pass tydligt här, de var inne på det i tv-sändningen där innan matchen också, att det är verkligen så att de, man ser spår av det här speluppbyggnaden som de tragglade på med då i 2,5 år under Poyas Baggi, men nästan varje gång, det är ett par passningar i sidled innan den går tillbaka till Bjärsmyr som tar sikte på Värnblom, som tar en försvarare i ryggen, och sen är det bara krig. Ja, man kan diskutera vad det kommer innebära på sikt. Jo, men samtidigt
är det så här, jag tänker med desperate, ja, vad säger man?
Times, desperate measures.
Ja, men alltså det krävs ju desperata åtgärder i sådana tider, och alltså om valet var mellan att riskera att åka ur och spela dyngfotboll, som vi kallar det nu. Vad är egentligen dyngfotboll, skulle Kim Bergstrand säga då? Vad är cynisk fotboll? Så är väl valet ganska enkelt. Och nu har vi ändå 3-poängsmarginal till Helsingborg som ligger på kval. Och jag menar, hänger de sig kvar då med den här fotbollen, så kan de väl försöka gå tillbaka till lite mer spelande då.
Ja, absolut.
Det blir en lång försäsong nästa år, känns det som.
Nej, men jag menar inte att det är helt fel att spela mer riskminimerande, vilket de ju gör nu. Utan jag tänker ju mer på sikt sådär, vad Blåvitt försökte bygga över tid och hur ska se ut, hur det här laget ska se ut och vad deras identitet ska vara över de kommande åren. Men det är klart att här och nu har de ju skrapat ihop ett par segrar här som ändå gör att...
Men det känns ändå som Göteborg behöver några segrar till, men jag tror att Mjällby med den där segern kan nog räkna hem det allsvenska kontraktet. Nu är det alltså 10 poäng ner till kval och Helsingborg. IFK Göteborg har 3 poäng ner, AIK har 6 poäng ner, så att ja, några segrar till för Göteborg, så är det väl Helsingborg, Kalmar och Falkenberg som kommer ju upp om det. Falkenberg,
det börjar ju allt mer se ut så, ja. Det känns som de tre där. Varberg borde ju klara sig också. Jocke Persson var inte speciellt nöjd med det han såg här.
Det var en sågning som heter duga. Vi kan lägga in den sågningen, lyssna på vad han sa efter matchen.
Det är inte ofta man får se 4 byten i halvtid. Jocke Persson, berätta, vad är anledningen?
Ja, de som har sett matchen kan ju förstå mig. Bra inledning första 10, sen blir det egentligen bara sämre och sämre och sämre och sämre. Och vi verkar inte förstå var målet står heller, så att det är svårt att göra fotbollsmål. Plus att vi somnar till på en fast situation, inte det att vi har utsatt katt jättemycket runt vår egen box på det sättet. Men vi måste få in energi först och främst och bara löpa och vinna dueller. Där börjar vi i fotbollsvärlden. Ska vi fortsätta med det vi gjort sista 35 minuterna, så får vi hoppas det räcker med 27 poäng i allsvenskan.
Tack.
Tack själv.
Ja, hyfsad sågning. Men det känns som det är Jocke, bara en patenterad Jocke Persson sågning.
Ja, han har gjort så här ganska många gånger nu. Ja. Jag tycker att han har ganska rätt ofta också. Att det är sådär. Sen kan man fråga hur brutalt ärlig man ska vara om steget lag. Men det verkar ju funka. Det gäller att han har rätt spelare som kan ta det där. Liksom.
Och sen gäller att han inte gör det för ofta heller. För då liksom går man på myten om sig själv. Och då blir det inte roligt längre. Man får värdera sina tillfällen lite grann. Men precis, än så länge tycker jag inte det har blivit för mycket Jocke Persson.
Ja, precis. Väl valt hittills.
Ja. Nej, men det finns ju spaningar här om, vi pratade lite grann om långa försäsonger tidigare, så fick jag höra här för ett tag sedan att det diskuteras om att Allsvenskan ska börja senare nästa säsong för att man ska kunna ta in publik. För att det ska vara garanterat att man kan ta in publik beroende på hur coronautvecklingen går, om det går till rätt håll. Men för att man ska liksom garantera de här pengarna för klubbarna, så tror jag att det kan, eller vet jag att det har varit upp på tal i alla fall från vissa från klubbarna, att det ska skjutas upp och börja senare än i april och kanske i maj eller något. Så att ja, vi får se vad som händer där. Det är väl
under ett EM-år, vilket nästa år är, så
vi får se om det går.
Kan ju bli ett tight matchschema.
Ja, men alltså, samtidigt så är det är ju liksom den här ödesfrågan, den har du skrivit om också. Det kan ju inte gå en säsong till med att klubbarna inte får ta in publik. För då går ju många i konkurs. Så jag tror att det kommer att bli ett tight spelschema även nästa år.
Ja, det är väl bara att vänta sig. På tal om EM då, landslag, så är det väl så att vi båda två höjer på ögonbrynen lite här då, att landslagen samlas och att man från FIFA och UEFA:s håll driver igenom den här landslagsomgången också, med tanke på allt resande det innebär. Och det är ju redan så nu att Dejan Kulusevski och Ludvig Augustinsson och Sebastian Andersson uteblir från landslagssamlingen här för att de inte kunde resa på grund av karantänsregler. Jag såg att FIFA hade legat på klubbar i Europa att tvångsmässigt släppa spelare till Sydamerika som behövde resa dit för att spela. Och med tanke på vilket skede vi är i den här pandemin just nu, som ändå är lite mer osäkert än för ett par månader sedan och där det var ganska dystra siffror på sina håll, så är det lite märkligt att man måste spela landskamper. Vi hade ju till och med matcher i Serie A som ställdes in här i helgen. Och jag vet att det finns case i Sverige också. Jag såg att i Division 1 här, Team Thorengruppen skulle möta dem. Det var Luleå eller någonting borta. De har 7 eller 8 bekräftade fall i truppen och vill inte spela. Och trots allt detta då, så är det landslagssamling som gäller. Och Sverige ska spela mot Ryssland. Och ja, det känns som att rätt många spelare inte är så jättepigga på det här heller.
Jag fattar, så är det väldigt många som har varit kritiska mot att Sverige ska åka till Ryssland och spela. Det handlar ju såklart om pengar. Det är ju inga annat. Det är cashen som ska in. Och måste ju få, ja, tv-matcherna ska sändas och så vidare. Men att åka till Ryssland nu känns ju idiotiskt.
Ja, ganska. Det är en konstig liksom tidpunkt för det. Men att man överhuvudtaget då drev igenom Nations League i höst, med tanke på hur mycket matcher som många ligor hade att spela i kapp. Jag menar, vi pratade tidigare här om de här konstiga resultaten i till exempel Premier League och så. Jag tror en hel del av det handlar ju om en del handlar säkert om en psykologisk effekt av att det är tomt på läktarna och så, men en hel del handlar också om att spelarna är ganska trötta för att det har matchats ganska intensivt här under en lång period nu. Och att det kanske inte finns riktigt lika mycket krafter som i vanliga fall.
Det har ju varit den stora snacken som annars varit den här AIK-härvan, som vi får kalla det. Och ja, du kan väl dra lite kort, du har varit och kollat lite på den här. Det var ju DNs Jens Littorin som avslöjade det.
Precis, som ju ofta har väldigt bra
gräv.
Avslöjanden och gräv när det gäller matchfixning och andra ärenden av det här slaget då. Nej, men här är det ju då en polisutredning, en dom ska falla i ett mål här i dagarna med ett av 2019 största tillslag, knarktillslag egentligen, där en stor utredning på, jag tror att förundersökningsprotokollet är på flera tusen sidor. Men där polisen då under det här tillslaget hos ett kriminellt nätverk, får man kalla det för, eller kriminellt gäng, hittar en faktura som är utställd från ett estniskt bolag till en schweizisk agentfirma, där man ska få en hel del pengar för Nabil Bahouis övergång från AIK till saudiska Al Ahly.
800 000 och, var det, va?
Ja, precis. 800 000 kronor. Och det här väcker ju såklart en hel del frågor. Vad gör den där? Och varför har de här bolagen...
Och varför man kommer den tre år efter övergången
är
gjord?
Den är då daterad till 2018. Ja. Och man kan rekommendera att läsa den här texten på DN om man vill få alla detaljer. För det är en hel del detaljer runt omkring alltihopa som bidrar till att man ställer sig frågan till vad som har hänt. I det hela då ingår även att när AIK medier att man har betalat pengar till det här schweiziska bolaget, men de förmedlare som man har registrerat hos förbundet i samband med övergången är ett litet brevlådeföretag i Skottland. Och även det bolaget tittar Jens Littorin och hans kollega Mattias Karlsson där på DN och närmare på, och det finns kopplingar till Estland och Tallinn även där, de nyckelpersonerna som figurerar. Och AIK svarar ju på en del frågor här då i texten om det här, och det uppstår såklart en hel del förvirring. Robert Falk, AIKs ordförande, var väl ute rätt kort efteråt och sa att man ska försöka granska det här internt.
Och det gör man ju, tror jag, med all sannolikhet, vilket jag tror VD Björn Westerholm har bekräftat för alla medier, att de kommer att gå ut på och kommunicera någonting här. Så att vi får väl hålla utkik på deras hemsida. Sen är det ju svårt att veta.
Björn Westerholm svarar ju på en del frågor om det här med den här fakturan till Schweiz. Däremot så får ju DN inga svar när det gäller då det här, varför AIK anlitade det här brevlådebolag, företaget från Skottland då här. Och det är väl det där jag tycker att, liksom, att de har mest att förklara kanske, att varför man, de säger själva att de har en intern standardgranskning av de förmedlare de arbetar med. Men ja, och sen så finns det lite andra frågor angående tredjepartsägande, men där det tror jag man kunde förklara med att när avtalet slöts så var tredjepartsägande inte förbjudet på samma sätt som det blev efter 2015. Men en hel del grejer för AIK att reda ut i det där, och det ser inte så bra ut. Och även Nabil Bahoui svarar på frågor, han säger ju att han inte känner till de här företagen som har varit involverade, att han är fokuserad på att spela fotboll. Hassan Kettinkaja, som då utåt sett i alla fall företrädde Nabil Bahoui i samband med övergången, säger att även han inte vet någonting. Så att de har ju ställt de här människorna som var i och runt övergången till svars här, utan att få speciellt mycket svar.
Nej, vi får se vart det där landar. Det är ju en rörig värld, agentvärlden, framförallt när licensen släpptes fri och vilka som helst kan göra affärer, och att det liksom är tillåtet att representera två parter och sådär. Men FIFA kollar ju på det där nu och ska väl framförallt inom Europa liksom de större övergångarna sänka, att så kan, det kan bli ett maxarvode för agenten och sådär. Så och då borde ju den där licensen borde ju komma tillbaka också.
Frågan är vad som går att reglera i den bemärkelsen, med tanke på vem som företräder officiellt och inofficiellt och vilka pengar som betalas vitt och inte och sådär. Jag reflekterar över den här historien då, och kan ju para ihop den med ett par andra grejer jag sitter och kollar på och har kollat på ganska länge, som rör svensk fotboll och kriminalitet. Och jag måste ju säga det, att jag grips mer och mer av intrycket att det är riktigt illa ställt på många håll. Att vi har, man tittar på hur det rapporteras på nyhetsplats och i andra delar av tidningar och tv och radio om hur kriminella nätverk äter sig in i olika delar av samhället, så skulle jag säga att idrottsrörelsen och fotbollen i synnerhet är extremt utsatt. Och det gäller inte bara då från när det gäller agentvärlden, verkligen inte, utan på flera andra sätt också. Och jag tror att det kommer bli ett helt naturligt fokusområde för sportredaktioner framöver. I alla fall om man vill bevaka det som är en central fråga för svensk fotboll, att titta på de här bitarna.
Ja, det är ju extremt viktigt, för det har ju blivit en farsot som går över hela samhället, det här med kriminella nätverk.
Och, ja.
Ja, man läser ju om det varje dag liksom.
Precis, och jag tror att det kanske inte riktigt är, jag vet inte, jag gissar nu, men jag tror kanske inte att allmänheten eller politiker heller har förstått vidden av liksom hur djupt inne de är även i idrotten och hur påverkan ser ut där. Det som är, jag kan säga det här med att det är ett par andra rättsfall som pågår där flera högprofilerade svenska fotbollsspelare figurerar i de utredningarna. Det är inte att de alltid är misstänkta själva, men de figurerar och i de här miljöerna, och jag tror att det är en naturlig konsekvens av att de här liksom kriminella verksamheterna har rört sig närmare idrotten och närmat sig idrottare och sådär, eftersom det finns pengar helt enkelt där. Vi får återkomma i ärendet när vi väl har lyckats publicera saker, men som sagt, det är mitt sätt att larma lite för det här kanske på något sätt då, att det här är mycket mycket värre än vad som har kommit fram, skulle jag säga, i Sverige. Du har en punkt till här på spaningarna, och vi fick en fråga om det också, och innan vi går in på alla lyssnarfrågor, så du har frågat dig högt här vad som hände med Rasmus Bengtsson, och att han är helt iskall hos Jon Dahl Tomasson. Vet du vad som
händer?
Nej,
men jag fattar att de har rykt ihop några gånger och det var riktigt illa, men det var ju länge sedan, och sen kanske Tomasson är en tjurig jävel som inte liksom kan förlåta Bengtsson, eller, för det har ju stått några gånger där att han har rusat ut i vrede och det har varit lite tjafs och sådär, men för mig är det ofattbart att inte Rasmus Bengtsson liksom startar. Han var ju en av allsvenskans bästa mittbackar, är väl där fortfarande, har väl dras med lite skadeproblem, men är väl fit for fight nu, men får inte ens vara med i truppen, så att det känns som det är personligt mellan de två nu. Och ja, det blir intressant att se vad som händer här. Han har ju sagt själv ganska öppet och varit tydlig med det att han kan inte ta, han har ett år kvar på kontrakt med Malmö, och han kan inte ta liksom och sitta på bänken och vara utanför truppen i ett tag till, eller nästa år också. Så att nej, det känns som att det har skurit sig rejält där, och frågan är om den sprickan går att reparera.
Det var i alla fall svaret på det. Du har ju en sidlig punkt på vägen här mot lyssnarfrågorna som vi kommer till alldeles strax, som du kan få riva av.
Det är ju Djurgården då, som kommer, vad jag har förstått det, bygga om helt till nästa år. Kommer för nästan få, inte ett helt nytt lag, men väldigt många positioner kommer de att bygga om på. Framförallt så står det ju klart nu att Kevin Walker kommer lämna, Ulvestad kommer lämna, jag tror Jonathan Tarring också lämnar, även fast de säger att det beror på hans prestationer nu, men som jag har förstått så är det ganska klart att han lämnar. Bråtveit tror jag inte heller kommer vara kvar till 2021. Och det finns en del andra spelare också som jag tror nog är på väg bort. Så att det kommer bli Djurgården 2.0 här 2021, skulle jag kunna tänka mig.
Och det är en jättebra övergång då till en av de absolut mest relevanta frågorna kanske som vi fick den här veckan, som handlar om Djurgården också. Och det är Stone som har frågat den. Och jag tänker på det här en del också. Han skriver så här: Kim och Tolle vill inte spela med de spelare som Bosse har köpt. Hur ser det ut i Djurgården egentligen? Och jag kan ta vid då, för så får du svara vad du tänker. För att det är, jag funderar på det här också. Och det är ju verkligen så där att vi fick en annan fråga om Sirius här, och det hänger ihop lite grann, som någon ställde. Jag ska hitta den nu bara medan jag här, David frågar: finns det någonting som med Sirius som gör att tränare har lätt att lyckas slash utvecklas där, eller har de bara haft flyt, skicklighet att rekrytera bra tränare? Jag tror att allt det här hänger ihop, att nu tycker jag gjorde ju Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf ett sensationellt jobb med Djurgården första året, och de hade ju spelare som fungerade ganska bra i deras spelidé där då. Sen är det väl lite så här kanske att om man tittar på varför det gick bra för dem i Sirius, så är det ju att under lång tid fick de arbeta med att ta in spelare som passade precis som de ville spela. De hade ju sportchefsjobbet själva mer eller mindre i Sirius, att de hade väldigt stort mandat och inflytande över övergångar och sådär. Och det tycker jag kanske var anledningen till att det gick bra för Sirius. Att det var, dels så vet jag att till exempel Andreas Brännström alltid pratade om att det var korta beslutsvägar när man jobbar på det sättet, och att det har varit viktigt för dem, att det liksom tar inte lång tid att komma fram till viktiga grejer, och det kan säkert hänga ihop. Men när man tittar på att det har fortsatt i Sirius här då, och att Henrik Rydström har fått så fart på saker och ting i år, så drar jag slutsatser av att Rydström har fått med och handplockat en hel del spelare dit nu också. De misslyckades ju med en av sina största värvningar inför säsongen i Kenrik Bonanike, men det har inte spelat någon roll, därför de har omskolat Mohamed Said till en falsk nia som fungerar riktigt bra. Men ta till exempel då Adam Hellborg där, som han ju onekligen har valt på eget bevåg. Han satsade på honom i Kalmar, Hellborg lånades ut till Oskarshamn och fick plocka med honom till Sirius, och han har varit en nyckelspelare för dem den här säsongen. Att det, jag tror ju verkligen på det här, att för många klubbar, stora som små, att bygga lagen från rätt håll, att du börjar med spelidén och sen börjar du rekrytera efter hur du vill spela. Jag var ju kritisk mot Bosse för ett par år sedan här, när Özcan Melker-Michel var tränare, att tyckte att de byggde från fel håll, och att jag tyckte att det gällde IFK Göteborg också, att de börjar med bra spelare och sen så ska man plussa ihop ett bra lag av det där, för att bra spelare gör bra lag. Och det är klart att det gäller till en viss gräns, det där att bra spelare gör bra lag. Det finns ju många situationer i fotbollen där laget med de 11 bästa spelarna vinner, för att det är så pass stor individuell kvalitetsskillnad. Men över tid så tror jag att vill man ha långsiktig framgång och hållbarhet i det man håller på med, så tror jag verkligen att man ska bygga från rätt håll. Och där kan man fråga sig hur Djurgårdens rekryteringsmodell funkar, för att vare sig Astrid Ajdarevic eller Emil Kujovic av allt att döma hittills har ju varit som klippt och skuren för Djurgårdens spelsätt. Om det kan vara så att det finns en vits här nu för Bosse Andersson att släppa en del av mandatet i rekryteringen till Kim och Tolle, för att de ska få sätta konturerna för det där spelarmaterialet lite mer efter egen vilja.
Nej, det tror jag inte han kommer göra. Jag tror att det kommer vara Bosse som värvar och tränarna som får liksom rättas efter det, det tror jag. Sen har det blivit märkliga grejer i Skarius mellan Kim och Tolle och Astrid, och det verkar ha skurit sig mellan Kujovic och Kim och Tolle också. Så att nej, det finns ju en del, det är en del i Djurgården som pyr, tror jag. Sen får vi se, de måste ju liksom, för det känns ju som de måste hitta en väg. Annars så, jag vet inte. Det har ju varit väldigt märkliga grejer i Djurgården den här säsongen, känns det som. Målvaktsfrågan har varit upp och ner, båda har varit ganska svaja, känns det, tycker jag i alla fall.
Tommy Vaiho, han ju knappt svaja. Han gjorde väl två misstag på tre matcher, och sen åkte han ut.
Exakt, och Bråtet har inte varit i sitt bästa slag heller. Och sen just det här med, jag förstår inte Kujovic-petningen heller. Om det är pressspelet de har liksom, han inte levererar i som det verkar vara. Men ändå liksom, de skapar ingenting och har honom på bänken. Jag förstår det inte. Mycket märkligt. Ja. Vi får nog lov att återkomma den frågan.
Samtidigt så är ju säsongen så pass okej fortfarande. Eller tabellplaceringen är väl så pass okej fortfarande med tanke på SM-guldet förra året, att det är ju inte på kartan att byta tränare i Djurgården, skulle jag inte tro, om det inte blir för mycket tjafs i bakom kulisserna.
Bara kort här, de frågar om Jesper Tollinsson som jag skrivit om tidigare, det är många frågor om det. Grejen är att han ska lånas ut i ett år till Göteborg, så de har ingen brådska att kommunicera ut det nu liksom.
Men han är klar för Lommel i Belgien.
Precis, för typ 25 miljoner. Det är City Football Group som köper honom, så jag tror att det kommer bli klart här, eller kommuniceras ut inom någon vecka. Jag tror inte de har, det är ingen speciellt brådska med det. Men det är bra pengar in för Göteborg.
Jag fick en fråga från en kille som heter Simon här om AIK. Han skriver så här då: varför vill Noah gång på gång driva sin tes om att AIK har, citat, satt sig i den här situationen själva? Menar han att det finns lag som sätts i svåra situationer av någon annan än sig själva? Har AIK planerat sämre än IFK Göteborg eller något annat lag som någonsin har sparkat sin tränare? Och en bra fråga. Jag förstår vad han menar. Och det låter ju att satsa i den här situationen själva. Det är klart att de flesta lag hamnar i jobbiga situationer på grund av hur man planerar. Men vad jag menade med AIK, jag tycker att det finns skillnader. AIK stod inför ett stort strategiskt vägval förra hösten och la en plan för säsongen 2020 som gick ut på att man skulle låta Rickard Norling byta spelsätt. Man skulle låta honom göra det med den spelartruppen han fick till sitt förfogande. Och man skrotade den planen efter 10 matcher, bytte tränare, bytte spelsätt och bytte trupp, därför man värvade ihop en helt ny kärna till den truppen. Och det är dålig planering från min sida, i mina ögon. Att man planerar för ett 2020 som ska gå till på det här sättet. Det här är metoden för hur man ska genomföra 2020. Och man låter det gå en tredjedel av året innan man underkänner hela den planen för att den funkar inte. Om man tar IFK Göteborg som du nämner här som i kontrast, så har IFK Göteborg en flerårig plan, likt AIK hade under nästan 10 år, där man har liksom en plan för hur man ska arbeta. Och den gick ut då på den inslagna vägen egentligen under Poja Asbaghi och Ferran Sibila, med en yngre spelarprofil, mer tekniskt orienterade spelare och ett mer tekniskt orienterat spelsätt kanske då. Att man underkände den planen efter 2,5 år, det är inte riktigt på samma akuta dåliga planering, utan det är ju mer att man agerar desperat. Jag tycker dessutom att det finns ett annan intryck av att IFK Göteborg agerar under ännu mer extern press när man gör det här, därför att för de som såg IFK Göteborg spela, såg IFK Göteborg vinna cupguld, så var ju inte spelet i närheten av lika hopplöst som det kunde se ut i AIK under de första 10 matcherna. Där kändes det snarare som ett strategiskt haveri i Göteborg, snarare som att man tröttnade på sin egen strategi egentligen och blev för otåliga. Och sen vet jag inte om de har lagt om strategin, någon av de här klubbarna nu, utan det känns mer som att man agerar på uppstuds. Men det är klart att det ligger någonting i att de flesta lag som tvingas sparka sin tränare halvvägs genom säsong underkänner sin egen planering, det håller jag med om. Det var mer att jag tycker kanske att i AIKs fall så blir det så himla tydligt att man deklarerar ganska högt att man ska göra ett strategiskt metodiskt omtag för hur man bedriver A-lagsverksamheten på många olika sätt. Man ska byta ut många nyckelkomponenter och man är på, man liksom, ja, från ledningen så ger man sitt okej till att göra på ett visst sätt, och sen så hinner det knappt dra igång innan det visar sig att man faktiskt inte alls trodde på det. Och just därför tycker jag att det är ett extremt tydligt case då, där AIK planerar in sig själva i en kris där man började med någonting som man aldrig trodde på, med en trupp man inte trodde på, med en tränare som man inte riktigt trodde på.
Ja. Frågar åt en kompis: säg något elakt om IFK Norrköping. Nej, men det där har jag tänkt på också. De har ju som fruktansvärt obehaglig och nästan säckliknande Twitter-svans när det framförallt två personer är ledande. Så att, ja, det blir väl det elaka om Norrköping.
Ja, det blir säkert. Jag tror inte att de ser det som någonting elakt. Det är väl det de flesta försöker uppnå, att fotbollsjournalister i Sverige ska tycka att man har en obehaglig Twitter-svans. Det är väl, det känns som att
och bara for the record då, så var det ett skämt.
Eller hur, det är, så heter det nu. Polle, innan Bartosz Dzielak plockades in så sa Disco i avsnitt 67, cirka 10 minuter in, att om han tog över AIK kunde det komma ett riktigt överraskande namn som assisterande. Vem var det?
Jag vet inte, för jag hade skrivit vem det var. Jag vet bara att det var ett oerhört intressant namn, men sen vet jag inte mer vem det var. Så att, nej, det får vi fortsätta gräva vidare i om det är något att gräva i.
Timmy Leijer, återigen säljer Malmö en ungdom, dock för 5 miljoner, fastän att det är till en stor klubb. Rimlig prislapp, eller är vi fortfarande för dåliga på att sätta priskrav jämfört med våra grannar på andra sidan bron?
Nej, men grejen är, där tror jag att allsvenskan har börjat komma i kapp nu, danska ligan, även om den är en nivå bättre. Men det handlar ju om det här som vi pratar om, att komma in i Europa. Men FC Köpenhamn, nu missade de Europa mot Rijeka från Slovenien, som var liksom Ståle Solbackens största nedlag i karriären när de torskade hemma där. Men de har ju varit i Champions League så många år i rad, de har varit i Europa League så många år i rad, som har fått in de här pengarna. Och sen har Midtjylland också varit jättebra, de är i Champions League nu, så det är därför man kan ta mer. Alltså danska ligan är ju så högt rankad än svenska, så att det är så det är. Men Sverige och framförallt Malmö har väl försökte ändra på det där och komma i kapp, men nu lyckades vi inte i år här igen. Men jag tror att vi är en bit på väg i alla fall.
Riktigt spännande på tal om dansk fotboll att se vad som händer med FC Köpenhamn nu här, med tanke på hur att de åkte ut i Europa League-kvalet och förlorade titeln till Midtjylland igen, och Midtjylland gick in i Champions League. Att det faktiskt på riktigt är att så att en klubb utmanar dem om tronen i dansk fotboll nu.
Ja, men vet du hur Ståre Solbacken svarar på det? Han lånar in Mattias Sanka Jörgensen från Fenerbahce i sista minuten, så att det får man säga en hyfsad värvning.
Jo, men frågan är om det räcker. De har ju haft bäst spelarmaterial i många år där nu.
Ja, men förra året hade de ju ganska beslag, får man säga.
Stagnerat ändå i ligan, ja, förvisso. Men jag undrar om Solbackens om det är så att det finns ett slut även för honom där i FCK. Och var de vänder sig då, om de vågar plocka Bodø Glimts succétränare till exempel, eller göra något riktigt spännande. Troligen blir det väl då Hareide eller Kasper Hjulman från landslaget eller något sånt där. Vi har fått en fråga från HM Bjoraltlien som frågar dig, tror jag. Var du överraskad att så pass stort lag som Rosenborg köpte in Rasmus Wiedersheim-Pohl från Halmstad? Eller Pohl Wiedersheim som du kallar honom.
Rasmus Pohl Wiedersheim, ja, det var jag faktiskt överraskad av. Mycket, det trodde jag inte. Men det säger väl en del också. Rosenborg är ju inte liksom där de var tidigare. De vill ju bli där de var tidigare, den här storklubben, men kanske inte, ja, de är ju liksom inte i närheten av att vinna ligan i år. Men kommer nog kanske vara med och slåss i toppen nästa år, för Bodø Glimt kommer tappa. Men det är klart, ja, det var jag absolut överraskad över. Vi fick den här från Totte 1891. Om ni skulle flytta till en stad i Sydamerika respektive Asien, vilken? För de gissar på disco, trio, Bangkok, Noah till Montevideo och Tokyo. Man brukar säga att fördomar är ju bra så länge de stämmer. Och Rio har du rätt i faktiskt. Den staden gillar jag väldigt mycket när jag var där i Brasilien på VM och på OS. Däremot Bangkok, där skulle jag aldrig sätta min fot. Eller vill jag vara. Där har jag varit typ en gång på genomresa till Koh Samui, tror jag det var. Så att nej, det är Bangkok är ingen stad för mig. Rio däremot gillar jag.
Jag har ju då aldrig, jag har varit i Mexiko, det är det närmaste jag har varit i Sydamerika, men jag är otroligt sugen på att åka till Buenos Aires den dagen det går, så att jag skulle nog välja det. Och i Asien har jag bara satt min fot i Indien, och dit kommer jag aldrig mer åka tillbaka, så att jag provar hellre Tokyo, så den får du.
Ja, han fick två av fyra fördomar stämde.
Ja.
Det är 50-50, det brukar vara vad som är fördomar.
Helt OK. En fråga här också om att John Björkegren såldes till Lecce från Fenerbahce, eller från Fenerbahce, från Falkenberg, konstigt, men det är riktigt trött här. Ja, för att du sa Fenerbahce precis.
Falkenberg och Fenerbahce, ja, same.
De är lite lika. Hur stor kan övergångssumman vara, undrar Mikael Holmberg. Jag har ingen information om det, vet du det?
Nej, jag har inte heller hört något speciellt mycket om den övergången. Men jag kan tänka mig att de får typ mellan 3 och 5 miljoner. Inte mer. Jag tror att de är ganska desperat att sälja. Men vi kan återkomma i där. Jag killgissar på 5 miljoner.
Han, han är ju U21-landslagsman ändå. Och, ja. Men Falkenberg
men Serie B-klubbar har ju inga pengar att betala.
Nej,
för,
precis. Men ett par miljoner kanske är rimligt där då, för deras skull. Ska vi nöja oss där den här veckan?
Ja, var det ingen mer rolig fråga? Nej, det var det inte, va?
Alla andra var så himla tråkiga. Den här var bra. Stämmer det att Noah har mer semester än Bladets Boman? Och jag vet inte, jag har tagit ut 3 veckors semester i år eller något sånt där. Sen var det att jag var pappaledig en månad här nu. Jag vet inte hur ledig Per Boman är riktigt. Jag kan fråga honom nästa gång vi träffas på en pressläktare. Men han kanske är ledig mindre. Det var det hela.
Ja, det var det.
Då säger vi så och återkommer.
Det gör vi.
Hej.
Hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Claes Granström. Expressen samarbetar med Podplay, en ny podcastplattform från Bauer Media, där du hittar Expressens poddar och förstås även en massa andra poddar. Du kan lyssna antingen via podplay.se eller i appen Podplay.